Även denna vecka så fortsätter vårruschen på Svenska Spel. Och vi har här ett sponsrat reklamsamarbete med just Svenska Spel, Sport och Casino. Och vi väljer att streama deras vårruschturneringar som spelas på fredagar, lördagar och söndagar hela april ut. Och någon som började på rush här, det var ju du Dybban som gick och vann en turnering i lördags. Berätta lite.
Jo, ja men absolut Syre, inte för att vara sån, men lördagsstreamen blev ju faktiskt en succé för undertecknad. Dybban högst upp, vårruschen 600 PLO, över 300 spelare. Bengan var ju såklart lyrisk, han kallade mig en ung Johachem. Och om jag inte hörde helt fel så nämnde han någonting om naturlig talang på alla kortspel. Men han kanske pratar om sig själv, jag vet inte. Nu i helgen kommer vi fall streama både lördag och söndag. Och frågan är nu bara hur jag ska kunna toppa det här när det är dags för min paradgren, Texas. Kan jag göra en sån här Anette Ovesta? Vinna en turnering utan att kolla på korten? Ja, det måste ju till någonting sånt. Vi får se. Lycka till.
Exakt så. Så vi får väl hoppas på dubbla vinster om inte annat. Och ja, för er som undrar så följer ni oss på twitch.tv/thegamblingcabin och streamar som sagt lördag och söndag. Går även en turnering på fredag som ni kan spela om ni vill. Och som sagt, det är Texas som gäller i helgen och på lördag är det även en headhunter-turnering, alltså en bounty-turnering. Så kom in och spela lite med oss och titta på oss. Och känner du att du spelar för mycket, då kan du alltid ringa stödlinjen på nummer 020 81 91 00. Vi säger stort tack till Svenska Spel. Då är det dags att önska er varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Och jag brukar generellt känna mig ganska underlägsen rent pokermässigt när jag sitter i den här podden. Men nu har det nått någon form av nya höjder med tre superproffs i en och samma podd. Och jag då förstås. Vi har som vanligt Bengan med. Hur är läget med dig?
Jo, det är fint. Jag gillar att säga superproffs. Det har blivit peppad direkt där. Jag är ju inte pokerproffs längre, men jag spelar just i de här tiderna har jag spelat mycket poker i alla fall, så kan man säga.
Du har spelat som ett pokerproffs kan man säga.
Ja, inte alltid, men
klassisk superamatör.
Exakt, ja. Exakt. Och där viker jag får nästan kalla det vår egen lilla hustomte nu för tiden, Jerry. Hur är läget med dig?
Jo, det är fint. Inne i hård grind. Stuga, ja. Kan vi väl kalla det för. Spela varje dag.
Men, som alla andra
nu för tiden. Ja, men precis. Vad ska man göra liksom?
Jag menar det. Och sen har vi Christian Eisenhower Jeppsson. Hur är läget med dig?
Tack, det är bra. Varit ute och fått lite sol på mig i dessa tider. Behövs för att ladda om batterierna. Jag spelar väl också ganska mycket just nu. Det går bra, så jag spelar ruschen.
Ja, det måste man göra.
Det är alltid bra att göra.
Ja. Jag ska göra en sån här Joe Ingram-prestation utav Eisen här. Och bara liksom bara
blåsa på.
Hype-tåget nu. Kör ja, nu.
Ska jag hypa på? Ja, men det är ju lätt för mig. Bara så där på uppstuds.
Jag tycker du ska försöka med igen.
Ja, det är ju din grej. Nej, men vi har ju faktiskt... Det är ju, för mig då så är ju det, jag som inte har känt dig och träffat dig personligen, så är ju det... Eisenhower är ju alltid ett namn man har... sätt och alltid förknippat med liksom att vara uppe på alla de stora listorna på vad gäller online-turneringar och även en hel del live-turneringar, även om det var ett tag sedan nu kanske, och det har väl sin förklaring i familj och sådär som vi kommer in lite på senare, men jag tycker det är svinkul, det är roligt och framförallt så tycker jag att det är kul med folk som har spelat mycket poker och sen så kanske tar ett paus på ett eller annat sätt av någon anledning, men kommer tillbaka och just i dessa tider, coronatider som det är, så är det ju många och inte även de som inte kanske har varit på den absoluta högsta nivån som kommer tillbaka och börjar spela lite poker igen. Så det är svinkul tycker jag. Och hur känns det för dig? Jag vet ju inte hur mycket poker du har spelat de senaste åren så där. Jag förstår ju att du inte har slutat spela helt såklart, men med familj och barn och sådär så blir det lite annorlunda, antar jag.
Ja, men det blir det. Men jag har försökt hålla det på mellan 2 och 3 dagar i veckan. När det inte är någon serie, och när det är någon serie så kanske det blir 4 dagar i veckan. Men väldigt sällan som förr att det blir varje dag en vecka. Det blir för slitsamt tycker jag. Men det finns ju de som har både 1 och 2 barn som spelar betydligt mer än jag gör. Till exempel Mr. Andrew. som ändå sitter nu under de här serierna 6 dagar i veckan. Men ja, jag är inte lika... ja, klarar inte av samma spellängd som han gör.
Men jag gillar att du ändå har insikt över det där. Jag minns ju när jag har en dotter som är 6 nu, men hon, när hon var runt 1 så var jag pappaledig. Och då fick jag för mig, då fick jag, det var min första comeback kan man säga. Så jag hade inte spelat poker på kanske 2 år eller något sånt, och då skulle jag börja spela. Då började jag spela Omaha, och då började jag spela Omaha, och så gick det ganska bra liksom. Och så fick jag för mig att men det här var ju perfekt, det kan jag göra på kvällarna medan jag har, och sen har jag dottern på dagarna liksom. Och det tog ungefär en månad, och sen så låg jag väl i princip i liksom framstupa sidoläge och dreglade ungefär liksom, för att det var så tufft liksom. Att man måste, en ettåring är ju extremt självmordsbenägen kan man väl säga. så man måste hålla koll hela tiden, man kan inte slappna av någonting, och sen så det blir ganska tuffa dagar, så att, och sen om man spelar på kvällarna och inte får sova ordentligt och så då bestämde jag mig för att nej, det här går inte. Men har du försökt köra stenhårt och inte klarat av, eller är det liksom någonting som du har beslutat från start att du vill hålla en viss?
Nej, men jag har väl från start beslutat att nu är det prio familjen, och sen så försöka spela så mycket jag orkar de tiderna, typ som nu till exempel när det har varit väldigt mycket fiskar in och spelat väldigt mycket med Neymar på i de dyra turneringarna, så att mycket sådana rika människor som sitter hemma, så då får man passa på. Men annars bara så här, känna efter varje dag, är det läge idag eller är det inte läge? Och oftast så är det läge att spela, just nu i alla fall. Så att kör på medan det funkar.
Mm. Ställer man om schemat något sådär också nu med som småbarnsförälder, att du kör ett tidigare schema hela tiden, eller försöker du spela samma turnering som du alltid har gjort? Eller?
Nej, alltså schemat har ändrats ganska mycket. Jag spelar aldrig de sena, och typ igår satt jag till Jerry och Wine att jag var kvar i en $200 sexmax klockan 3, och det var typ 26 pers kvar. Så ja, jag försöker väl välja turneringar som är lite snabbare.
Men kan vi få en liten så här recap på din en snabb match? Vi kan vi inte gå in så här och köra en timmes djuplådande intervju här om din uppväxt och så, men jag känner ju dig liksom som ungefär liksom när jag slutade spela någonstans liksom, så var det ju ett gäng som kom upp, och det var liksom Ylital och även Åsis och hela det gänget, så var du också med liksom i vi snackade det gänget med Erlandsson och Ylital och du och ett gäng som var jävligt, framförallt turneringar var det väl som jag i alla fall känner igen dig från, och även de andra gubbarna som blev jäkligt, som fortfarande dominerar jäkligt mycket i poker.
Ja, men det var ett gäng som har hållit ihop egentligen i kanske 7-8 år tror jag det, och alla spelar ju nästan bara turneringar. Åse spelar ju lite cash game, men i övrigt bara turneringar, så att det blir ju att alla har ju samma dygnsrytm, samma schema, alla bor i Göteborg, så lätt att hänga ihop, förutom då C. Darwin som bor i Stockholm, men och Simon Löfberg också, men i övrigt så bor alla i Göteborg, så att vi kan käka middagar och vi kan spela golf och paddel och allt sånt där ihop, så det blir ju en liten community.
Men börjar du, du spelat cash game från start antar jag, lite så här, gick över och blev, eller hur gick det?
Ja, jag började spela sit and goes och lite fixed limit. Ja, men det började egentligen med att jag gjorde lumpen, så var det en kompis där som fick in alla andra på poker i lumpen. Så att vi satt och spelade varje natt och gick upp precis till uppställningen och sket i frukost. Där började det, och det var även där jag fick mitt nick. Vi gjorde högvakten, och så var någon fråga, vad heter generalen, så kallades ökenräven. Och då satt vi i en grupp och så sa vi att Eisenhower är i alla fall en general, vi tar det liksom. Och så hade alla andra ändrat sen utom att säga till mig. Så stod jag där och skämdes inför hela gruppen. Men ja, sen började de kalla mig för Eisenhower, och då blev det. Så var väl inte Eisenhower ledigt, så blev det en etta på slutet.
Ja, det måste ju kännas intressant för han som är Eisenhower. Ändå, på något sätt. Blev lite brädad.
Ja. Det var, jag skrev faktiskt ett specialarbete om Rommel faktiskt. Så att jag är besviken på det där.
Alltså? Ja, den kan jag ju nu efterhand i alla fall.
Det känns som att det är ett bättre nick med Eisenhower än Rommel 1 i alla fall. Får man ändå säga.
Ja, det... Men, nej, men sen så började jag spela turneringar sommaren efter lumpen. Och skulle väl egentligen söka in, men så sköt jag hela tiden insökningen ett halvår framåt. För att det började gå bra och så mina föräldrar tyckte absolut att jag gjorde fel. Men när jag kunde visa upp resultat så kunde jag hela tiden skjuta det ett halvår. Så jag sköt väl ett halvår kanske i 4 år eller någonting innan de förstod att jag inte kommer plugga. Så det är väl så det började.
De gav upp till slut efter 4 år alltså?
Ja, mamma gav väl upp och pappa fortsatte tjata.
Hos mig är det tvärtom, tror jag.
Men du har varit turneringsspelare hela vägen, skulle man kunna säga.
Ja, jag spelade lite fixed cash game i början, men det var ju liksom all in med bankrullen varje gång och spelade 3-6 och gulade och byggde upp och sådär. Så det var ju riktigt... jag liksom har ingen cash game bakgrund. Så jag märker ju att liksom så här, när man går igenom händer och så, så är jag ju typ sämst i gänget på liksom vara duktig teoretiskt på poker.
Det känns ju någonstans som att när ni, gissar jag lite nu, men när ni drog igång det där gänget så var det lite när turneringspoken blev sedd på allvar, är väl att ta i, men det har ju alltid varit liksom välkänt att det är i Vegas och bland de högsta gamesen så ska man spela cash game för att visa att man är bäst liksom. Och att turneringar är någonting som man gör bara för att det är bra värde och sådär. Men att du kom upp i den era när folk verkligen steppade upp, de som tog det på det seriöst så att säga. Och att ni var väldigt, väldigt tidigt ute och skaffade kontor och hela den biten, och det måste ha gett er väldigt, väldigt mycket.
Ja, fast det gjorde vi ganska sent ändå. Jag spelade många år själv, varav det sista året jag spelade själv gick exakt åt helvete. Så jag kände att jag behövde göra någonting. Jag var på en djup downswing, antagligen djup downswing i hur jag mådde också. Men det tänker man inte på kanske just där och då. Men, så då träffade jag Robin, tror jag det var. Det är alltid han som alla träffar. Jag tror jag träffade han på något EPT-stopp. Och så sa han att men vi sitter ett gäng, haka på. Och så gjorde jag det, och sen efter det så satt jag med dem. Och allting började vända. Och jag, Daniel och Robin bolagade då. Och så på en blöt utekväll i Barcelona så kände jag, fan, det hade varit väldigt kul att vara med de här gubbarna och spela. Så då frågade jag om inte vi skulle bolaga. Så när jag vaknade upp dagen efter så frågade jag igen ifall det verkligen ifall de vill ångra sig på grund av alkohol och halsen.
De bara, men vi måste ångra oss här, alltså, tyvärr.
Precis. Fan, kan vi slinka detta nu? Så är det. Men nu är bolaget nedlagt eftersom vi spelar så olika. Jag och Daniel spelar inte alls så mycket och Robin är mycket mer seriös, och då känns det bara helt fel att vi ska ta och ha procent i honom. Och det är samma, alla andra procentbyten har jag lagt ner. Jag kan byta procent om jag är djupt med någon, byta 5% eller sådär, men annars inga procentbyten heller.
Ja, det var en fråga jag hade skrivit upp här lite med procentbyte eller hästar, folk man har stejkat och sådär. Om det är liksom en snabb fråga så att säga, som du gärna får utveckla, men är du plus eller minus på procentbyten och stake och sådana där grejer, tror du?
Alltså det har ju varit upp och ner otroligt mycket med stakeandet. Numera är det bara två personer jag stakear. En är low stakes och en är high stakes. Men tidigare hade vi 5 stycken high stakes spelare som vi stakeade. Och då var det ju, alltså när någon kommer i en typ 150k downswing, då är det inte så jävla kul att sätta sig en tista. Så då blir det så här att automatiskt nästan att man får avsluta staken eller bygga upp massa så här. Tar du igen $10,000 så får du ut $1,000, för att annars är det så svårt att motivera sig. Så många stakes som har slutat typ $100,000 back eller mer. Men sen har vi haft några som har varit helt fantastiska också. Och bland annat då den som spelar fortfarande High Stakes för oss. Det är jag och Åsis som har en stake ihop nu. Men ja, han har ju tagit igen det som de andra har backat. Så jag tror att jag är plus på stakes. Ja. Men jag har faktiskt ingen som helst.
Blir man sjukt intresserad där, men kanske vill inte riktigt nämna det. Man blir...
Nej, jag tänker att det är onödigt.
Ja, absolut.
Ja, jag måste ställa nästa fråga. Samma fråga till Jerry då. Har du bytt mycket procent genom åren och stakat folk? Eller hur tror du att dina liksom, nettoresultat ser ut vad gällande den delen?
Ja, jag har stakat lite grann, men mycket, jag har aldrig haft någon på high stakes, för jag tycker att, alltså, min erfarenhet av det som andra berättat för mig, om deras erfarenheter, är ju att staking, det är svårt att få det att fungera, att det ska bli bra i slutändan, liksom. Det är väldigt hög risk, och klart att rewarden är hög med, men jag hör så mycket om scams och liksom det här med att folk liksom, man kan hamna i ett hål som är så djupt att det är liksom som Eisen säger, liksom, okej, du måste vinna den största turren under en söndag för att komma ur din makeup. Det gör ju att folk spelar sämre liksom. Alltså,
Tar högre risker kanske.
Ja, och det blir dåligt för dig liksom. Så jag stakar, nu så stakar jag bara en person liksom, och det är min egen bror, och han spelar liksom ganska lågt. Och low stakes, det är mycket bekvämare liksom. Men
sen är det mycket andra aspekter också. Typ inför en söndag, om du har 5 stycken som du ska staka, så behöver 3 stycken pengar. Då ska du logga in på Skrill och skicka pengar, och du har inte rullat där, då måste du föra över det. Och de winar kanske för att bevisa här, alltså titta så mycket otur jag har. Jag är faktiskt inte så dålig. Och så får du höra det varje dag. Från då 4 och 5 kanske backar varje dag. Som så här, man vinner ju inte lika ofta som man backar. Så det blir väldigt mycket negativitet som kommer till dig själv. Även om du själv kanske spelar bra och sådär. Så, där. Så att det är lätt att dras med i sådana grejer. Så att det är väldigt skönt. Jag kommer inte stejka någon mer än den personen jag stekar.
Ja, jag tänkte skicka över den för frågan här.
Ja, jag tänkte lika bra så här, så att det inte kommer bara, åh fan, kan du
stekar? Nej, men jag tycker det är väldigt, väldigt intressant att höra, för just när man pratar med så här, när man pratar med pokerspelare generellt, så hör man väl att folk är plus, men det vet jag inte om det stämmer riktigt. Men just när det gäller stake deals och procentbyten och så här, då finns det ju inte, du är typ den enda människan jag har pratat med som har liksom, tror att du har plussiffror. Och då säger du att du tror, men du är kanske ganska säker på att det är plussiffror, men att det är liksom, som du säger, det är många som har varit i jättehål och att du har tagit ur på något sätt, och att det är en gubbe som har gått väldigt, väldigt bra nu och vunnit tillbaka det mesta. Och att det är väldigt, väldigt få som verkligen gör bra deals på det sättet. Och som du säger, Det är mycket jobb, det är mycket huvudvärk på andra sätt, skicka pengar, föra dokument och föra statistik och skriva upp, och risken för att bli skammad om man stejkar de polare, att det blir dålig stämning eller att man blir ovänner eller vad som helst. Det är...
Nej, men det har jag inte känt. Det har faktiskt inte haft någon som har skämmat. Alla jag har stakat, jag är fortfarande liksom bra vänner med. Så, och jag vet ju att alltså, de kan gräva ett jättehål och så kliver man, och jag ser det bara som en, det har varit en bra ekonomisk investering från början, tyckte jag då. Och sen är det inte mer att göra åt saken.
Nej, det är väldigt sunt att du tänker så.
Men sen har det också varit att jag har varit spelare som är väldigt, väldigt duktiga. De har ju varit, jag har liksom inte bara plockat in folk för att ha hästar, utan det har ju varit väldigt duktiga spelare.
Hur ser dina stats ut, Bengen? Har du någon koll?
Jag tänkte precis nämna det, att jag har nog extremt mycket pengar back på staking. Det är mång miljonbelopp alltså.
Det blir så när man ska köpa in folk i $25,000 turneringar på fyllan.
Ja, just det. Exakt. Nej, jag var väl del av en liten sån här spelkultur, pokerkultur på liksom mitten 2000-talet, där det var lite play money känsla över allting. Det gick så pass bra, man vann så pass mycket så att man kunde skicka iväg, man kunde stejka lite kompisar till höger och vänster i olika grejer med alldeles för generösa deals. Det var ju mycket stejkar i enskilda turneringar live och så vidare med 50% liksom 50-50 och sådär. Och även då online, mycket stakar. Och problemet är ofta att ni har ju säkert skött det där på ett helt annat sätt och haft liksom en väldigt seriositet i det, medan jag kanske har tackat ja till liksom folk som har tidigare. Nu stakar ju ingen. Jag håller inte på alls med det. Det har hänt de senaste åren någon gång sådär. Men det är ofta kanske någon person som inte kan, alltså man är ofta på en liten bärdrag kanske också. Jag tror nästan att den stakaren måste kunna bidra med någonting mer också. När du stakar så bidrar du kanske med lite positiv energi, lite tips och lite feedback och lite hjälp och får tillbaka den här personen lite i form också.
Det är ju mer pepp än att jag går in och säger hur han ska spela, för han är ju typ bättre än mig på poker, så att det är ingen idé att jag kommer.
Nej, precis. Men andra som du har haft ett stall liksom, så är det kanske lite feedback, man snackar lite om vad händer. Ofta den som stakar behöver ju ofta det också, det som blir stakad. Och när jag kanske varit in, jag inte har varit så involverad i pokervärlden så mycket och inte kunnat liksom, man är inte uppe i nät, man följer inte turneringarna och så vidare, då är det också svårt att vara det stödet som man bör vara. Men jag är jättemycket back, och presentbyten är också extremt mycket back på. Men det är ju, jag har haft mycket tur ibland med sådana grejer också. Men jag har haft, alltså man har haft bolag så liksom, och jag spelar mycket cash game, så har ju liksom kanske liksom, det har varit bra för mig att byta procent och byta bort procent. Och även när jag spelat högt så kanske jag har sålt procent i det gamet och sådär. Men jag har ju gått bra i de gamet totalt sett, så då har jag ju plussat också. Men jag är ju liksom back på procentbyten totalt sett också.
Alltid en fin hidden.
Vi har ju inga.
Nej, jag är bara så jävla mycket procentbyten, alltså. Jag vinner hela tiden, ingen annan vinner någonting.
Nej, precis.
Men det är ju aldrig något form av kontrakt eller så här som skrivs på. Och ofta så här har ju procentbyten inför EPT och sådär skett i någon 15 minuters break där man står 10 pers och pratar, och så säger man, men ska vi byta en femma? Absolut. Och det har ju till och med gått så långt så att Andreas Samuelsson var på finalbord i EPT Barcelona. Och då skriver jag till han på morgonen, alltså, jag har skrivit upp att jag har 5% till dig. Och han bara, va? Nej, det har inte gjort. Och så kom inte liksom på när det skedde och ingenting så. Så det blev att vi gjorde en deal att jag fick 2,5% istället. Så här, det blev så jäkla konstig situation att jag kommer på. Eller vi började prata om det lite när jag är 20 kvar kanske. Men ja, är jättekonstigt.
Det blir sökigt där också om man byter, liksom inför
skriver skriv upp i typ Messenger att båda har okejat, så man faktiskt kan se någon form av bevis.
Ja, vi har pratat lite om det där just med procentbyten i större turneringar och folk som liksom går långt och sen så sitter de bredvid någon som de känner till men kanske knappt känner, och sen så byter man 5 eller 10% när det börjar närma sig finalbord eller vad fan som helst, och så går någon och vinner, eller kanske ännu tidigare i turneringen, när man tänker att det kommer ändå inte bli några pengar, och sen så står man där utan kontrakt, utan någonting, och så har vunnit 5 miljoner dollar och så ska man få 5 eller 10% av det, och så någon som bara vägrar, och det blir bara stökigt, och man tar det som ingenting, man bara sitter där och byter 5% hit eller dit liksom, och det kan straffa sig.
Nej, jag har aldrig bytt med någon jag inte känner väl.
Nej, det är ett bra tips för alla.
Det är nog väldigt sunt.
Jag vill revidera lite vad jag sa där. Nej, men jag är back absolut på procentbyten också. Det är jag också back en del på. Men framförallt så, ofta när jag spelar högt, framförallt tidigare, så sålde jag mycket procent. När jag spelade lite högre. Alltså, även i höga turneringar så kanske jag hade runt 50% i mig själv. Och spelar man under en längre period, och även om man spelar de höga cashgame, hade jag också nästan alltid 50% med mig. Jag spelade ju 50-100 no limit och ännu högre liksom. Då sålde jag nästan alltid 50%, eller hade någon som jag splittade med eller någonting liksom, så
det är ju sånt som kan vara en dålig deal rent ekonomiskt, för att du får ge bort det du har vunnit. Men det kan ju vara en bra deal, för att ett, kanske du kanske inte hade varit med att spela överhuvudtaget. Två, du känner dig mycket, mycket mer bekväm när du spelar om 50% istället för 100%. Så att det finns ju uppsida också, som är utöver att det är ekonomiskt. Du hade kanske inte fått några pengar överhuvudtaget annars. Men Nej, det är...
Men cashgame är väl ännu svårare med att köpa procent och sådär, för du kan ju aldrig riktigt se exakt vad personen slutar på, va? Eller får du kvitto efter varje session, eller funkar sånt?
Där kan man ju lura som fasen, kan jag tänka mig.
Jag tror att man kan bixa hur mycket som helst. Om
jag har ju en bekant som har blivit ganska övertygad om att han har blivit skammad för folk som han har stakat i cashgame, som har rest runt och spelat lite överallt. Och det är ju lite sådär...
Live är det ju extremt svårt, för då är det ju då, ja. Det är väldigt lätt. Jag tror inte folk ens tänker på att de skammar när man liksom tar lite, man tar lite från bordet och gör, ja, man använder pengarna till andra saker.
Ja, exakt.
Och även kanske går och kör ett par händer på blackjacken och, ja, men det tror jag alltså det är ju mer vanligt än ovanligt att det kommer sådana utgifter. Sen kanske det liksom inte så vanligt just med blackjack och sånt, men att det kommer andra utgifter som
man
inte
typ räknar. Massagen vid bordet till exempel.
Ja, precis. Och det kanske man ska räkna in att man får ta liksom, det absolut i den staken, liksom, att det är sådana saker. Men
då ska man ju komma överens om det innan i alla fall.
Ja, precis. Man kommer överens om det innan, precis. Men det kanske är en vettig del att liksom, ja, men det kommer tillkomma vissa kostnader. Även alltså, det kan ju vara, säg att du, om du har en stake till någon som reser totalt sett, liksom, är väldigt, väldigt vinnande i vissa cashgame, då kanske det ska ingå boende och resa också, liksom. Men då ska man vara överens om det. Men jag tror
att
mycket sådana grejer kan nog många ta initiativ till själva, att ja, men det här var ju lite dyrt, det här borde vi dela på liksom.
Ja, men sånt har vi pratat om, men då har vi alltid gjort upp det innan så att det aldrig blir någonting efteråt.
Nej. Det är viktigt att bara skriva upp saker och ting och att man är överens, så att det är folk man känner och litar på något sätt. Ja. Det är väl där man får börja. Ja. Men sen tänkte jag väl höra, vi brukar ju prata om Phil Galfond i den här podden. Det har blivit ett stående segment. Han drog igång ungefär samtidigt som vi drog igång. Och han nådde ju äntligen gröna siffror igår efter att ha varit ner 915 000 euro. Och är det någonting du har följt, eller har du hört det via oss kanske, eller något annat?
Spelar du PLO, vill vi veta först. Hur mycket PLO spelar du?
Jag spelar aldrig PLO om jag inte missklickreggar någon turnering. Jag missklickreggade någon PLO på Winamax och blev trea. Men då var det super late reg och jag satt och jammade hur mycket som helst. Nej, jag är fruktansvärt dålig PLO, spelar aldrig. Och har inte följt den här batten mer än vad jag sett typ på i mitt Twitterflöde.
Nej. Hur håller man sig undan att spela PLO? Det förstår jag inte. Det är övergår mitt förstånd.
Det snurrar för mycket i huvudet på olika lösningar. Så nej, det...
Men det är lite så här smygintressant. För jag var ju sen. Nej, men jag var ju, nej, men jag är lite likadan. Alltså, jag var ju väldigt sen med PLO också. Jag spelade i Texas väldigt, väldigt länge. Även när många började... När PLO var ju bättre... De sista 3-4 åren kanske liksom, som jag spelade online, så var ju PLO det som folk gick över till, för det var bättre värde överlag. Men jag var sen. Men sen så när jag väl slutade spela Texas, när jag slutade spela som proffs liksom, då började jag spela låg. För att det var väldigt, jag tyckte inte det var kul att kanske börja spela så här 5-10-10. Alltså jag ville inte spela låg Texas när man helt plötsligt har liksom, när man har spelat på de högsta nivåerna, så var det inte jättekul att spela låg Texas. Då var det kul att spela låg PLO. Så att jag är lite också inbiten nu liksom. Och nu är min hjärna så här, två kort, fan händer det här? Var det de andra två korten?
Så har det alltid varit för mig, hopp, att säga. Nej, två kort är... Nej, jag tycker det är mycket, mycket svårare. Och för någon som spelar mycket live poker som jag har gjort, så är det ju... Det är alltid en väsentlig skillnad om det finns ett 2020-40 Texas-bord och ett 2020-40 PLO-bord. I att det alltid är bättre action och bättre värde på PLO-borden än Texas-borden. Mm. Så att... Som livespelare är ett ganska enkelt val att välja att spela fyra kort.
Alltså, är det verkligen bättre värde alltid? Det är jag inte helt säker på att det är det. Det beror på att du är mycket sämre på Texas bara liksom.
Ja, det är för mig är det framförallt bättre värde. För jag vet inte hur man spelar två kort överhuvudtaget.
Ja. Nej, men jag lämnade in på något sån här Texas-bord någon gång liksom, och jag tror att det behöver inte vara så alls.
Det är möjligt. Däremot, de borden som är bäst värde är ju när vi brukar på olika klubbar som har ju spelat någonting där man kör varannat varv Texas och varannat varv PLO. Och det gör man ju lite för att det är folk som vägrar spela PLO ibland och folk som vägrar bara spela Texas. Och det brukar visa sig väldigt, väldigt... Då dyker alla de här liksom klassiska Texas-misstagen som folk gör i PLO, de dyker upp liksom varannat varv. Och så är det bara att sitta och folda när man spelar Texas. Och sen, men det kan man ju inte göra, man ska alltid spåra ur. Men det är ändå... PLO-varmen brukar vara ganska, ganska smarriga på sådana bord. Så att det är roligt. Men
sen är det ju tvärtom också att PLO-misstag i Texas är också. Jag känner att det, ja, ja, det är liksom väldigt mycket som jag själv gör. Att just i tänket runt linjer man tar i händer är ju väldigt, väldigt annorlunda liksom. Och att man är skrajare på något sätt. Man är i livet att folk ska ha någonting, för att man har ju alltid någonting i Omaha liksom, på något sätt. Så att förr i tiden när jag spelade Texas, då var jag ju väldigt, väldigt orädd. Nu är livet varje hand liksom.
Ja, men så tänker jag också.
Jag är exakt tvärtom. Ja. I Omaha har det ju 4 kort, så någon har ju alltid någonting. Ja. Och då kan man ju aldrig värdebätta 2 par eller något sånt där. Det känns bara helt sjukt.
Ja.
Så nej, jag är helt lost där.
Ja. Men tillbaka till Gelfond, bara säga snabbt att det är sjukt imponerande det han gör, och sen får vi se vart det slutar. Man tycker lite synd om Benevidi som har blivit $1 million ner från 1 miljon euro ner från toppen. Den är ju lite svettig. Han kan inte ha liksom, tänk dig den pausen han gick på när han bara dansa. Han bara dansade. Han bara
flög på mål i 2 veckor.
Han bara körde liksom, han var king av alla, och det var livet liksom. Han började beställa liksom nya bilar till höger och vänster.
Och han började räkna på hur mycket han skulle vinna totalt när han var klar. Är det 2 miljoner eller får jag nöja mig med 1,5?
Ja.
Tror
ni någonstans att det snurrar i hans huvud? Alltså folk kommer ju alltid komma med konspirationsteorier om att det här är riggat sedan start liksom, att det ska se ut så här. Men tror ni att det finns i hans huvud att det är liksom, vad fan
jag
är
tror
det
att det
liksom?
Jag tror att det finns någon liten procent.
Det måste ju göra det. Man måste ju bli helt hjärntvättad av en sån här vändning.
Ja, men precis.
För de spelar på Gelfonds sajt.
Ja. Exakt, exakt.
Ja. Ja, då hade man ju blivit.
Och han har sprungit åt insane kallt också i många situationer, så att det är liksom, ja, det kryddar ju på lite de här konspirationerna, men det är klart att det inte är så, men nej, det är det som är lite intressant i alla fall. Det som jag tyckte var kul, det var ju att han hade sagt att jag vet inte om jag sa det förra avsnittet, att han hade börjat att han börjar inställningen och spelar väldigt som en solver. Han spelar väldigt liksom, han spelar som solvern sa till honom skulle spela, och han anpassar sig egentligen väldigt lite. Men efter pausen så börjar han spela lite mer på känsla liksom, mer på sin egen med solverbaserat såklart liksom. Och jag bara funderar på, jag skulle vilja ha en intervju med honom hur han tänkte det, för han tog ju alla i början, kändes som att han tog alla spots som en solver lutar mot liksom. Om man säger att solver kommer inte med ett svar som är 100% liksom, utan det kommer kanske med att det här kanske man ska bluffa 60% av gångerna liksom. Det kändes som att han det var inte 60% av gångerna som Gelfond bluffade då liksom. Aha. Utan det var liksom 100% av gångerna.
Allt som var 51% plus körde han bara.
Ja men lite så liksom, att det var korrekt grej, för han, och nu känns han ju så oerhört mycket mer balanserad liksom, så att det är mycket jobb, ja. Men samtidigt har ju inte sett korten så, men han kommenterade ju det själv lite så att,
ja, han tog upp det i Ingrams podd där han pratade ganska mycket om det där, att han kände sig det kändes som att han hittade tillbaka lite till sitt spel när han började vända precis innan pausen, och vi var ju lite, det var ju, vi pratade en del om det i början, att han inte anpassade sitt spel i princip någonting första 3 veckorna när han liksom backade rakt ut. Och att han var så jävla inställd på att det han gör nu är rätt och nu kör jag bara liksom. Det verkar onekligen som att det har vänt.
Och ja, jag tycker lite så, jag hoppar. Gelfond får väl vinna, men inte för mycket. Förlorar han 500k eller någonting, då tycker jag så, jag vet inte riktigt vad, hur mycket synd man ska tycka om den där stackars Benevidi. Man ville ju att han skulle torska från start, men nu tycker jag bara synd om honom.
Ja, troligtvis ska man väl inte tycka så synd om honom.
Nej,
känner jag. Vi får se.
Jag skulle vilja snacka lite om liksom de här, ni har ju haft bra resultat på slutet, både Jerry och Eisen här.
Precis.
Lite kommentarer, vad är det som händer? Hur mycket tur
Jerry,
har ni?
Du sa ju till mig här att du troligtvis har haft din bästa vecka online. Eller troligtvis din bästa vecka totalt kanske. Det är ju något att prata om.
Ja, ja, det är förra veckan var bra. Då hade ändå rekordback på söndagen. Men det är ju bra i början av veckan liksom. Nej, jag vet inte vad jag ska säga liksom. Det har gått höga turneringar och jag spelar inte alla höga turneringar, men jag kollar fälten och så finns det tillräckligt med fiskar, då spelar jag liksom, och så...
Du gillar den där 5K knockouten kan man säga.
Ja, men knockouts drar ju fisk liksom. Alltså jag tycker inte knockouts är... Jag tycker inte att det är särskilt charmigt som spelsätt liksom. Jag tyckte det var briljant när det kom, men nu har det ju tagit över liksom, så att nu är det så här, vanliga turneringar är ju så, jag tycker det är mycket roligare liksom. För nu är det så här, du bara,
jag älskar något,
där du ska stoppa in ditt liv liksom, du måste gamla ditt liv med 7-6 off liksom. Alltså det är ju extremt, det händer ju inte så ofta. Nej. Men alltså det är ju, ja, och det är ju bara, det förstör ju poker lite. Jag har varit inne på det här innan med liksom vad man har gjort med alla så här, att i PLO när edgerna blir för stora bland de bästa, då lägger man till ett femte kort, och i high-low då lägger man till no limit, och i turra då lägger man till knockouts liksom. Men alltså det är väl så man måste göra för att få ekonomi, alltså pokerekonomin att fortsätta rulla liksom, för att folk blir för bra på alla spel liksom.
Sen älskar knockouts.
Jag tänkte precis säga det, jag ser samtidigt som Perry pratar om hur han hatar knockouts, alltså tindrar det i hans ögon. Han blir så glad bara. Han ser den här bounty-loggan som kommer upp bara.
Exakt, då kan man ju ta ett gäng bounties och sen kliva passet. Ja, nej, jag uppskattar action där. Nej, men jag har också haft superbra halvår. Jag har väl känt nu med coronan också att, alltså, jag är skitdålig på börsen även om jag är fullinvesterad, så det har ju varit rejäl magverk. Men alltså, jag kommer inte sälja några aktier nu ändå, så det enda jag kan påverka nu, det är ju att faktiskt spela poker. Så det har fått en jäkla motivator av det, och det har nog gjort mycket att det går bra nu också. Sen har jag ju såklart gristurat i miljen och sådär, men jag känner att jag spelar bra, och det är för att jag har slutat sitta bak i stolen och bara klicka, utan nu är det liksom viktigt att vinna. Så det är nog mycket därför.
Berätta om Miljans grejen då. Vad var det där? Hur mycket vann du?
Sandy Miljan. Vad kan det ha varit? 2 månader sedan någonting. Det var ju strax före Jerry vann Party Miljan där. Så det var fin.
200 innan och sånt där. Ihåg.
Ja, 100 tror jag det var faktiskt.
Ja, det är ju den 100, den är $100 nu för tiden också.
Ja, normalt. Ja, det var ju sjukt såklart.
Otur att det inte var en sån 1 miljon dollars i första pristurneringen då.
Ja, det var riktigt.
Men du kom ju framförallt, du hade ju varit riktigt nära. Du fick ju lite träning. Du fick ju lite träning mot en av världens bästa pokerspelare, Heads Up. Mot en av världens bästa Heads Up-spelare.
Tyvärr fick jag ju bara 3 händer där någonting innan jag skickade in det.
Du kom ju 2 efter mig i min... jag vann i 40K någonstans. Du vann ju rätt bra. Du vann 30K. Du hade mycket bounties, tror jag.
Ja, men jag hade mycket bounties innan där. Ja, jag fick, ja, i alla fall inte så jättemycket mer som man brukar.
Så,
ja, men det var fint.
Och sen
igår satt jag på finalbord med Jerry.
Ja, men dagen efter var det ju finalbord i 5K, var det inte det? Det var ju något sådär med typ 350K.
Jo, det var det. Det är en ganska kul story hur jag kom jättebra i en turnering på partypoker också på den söndagen. Och så hade jag ju bestämt, jag hade lagt 2 kulor i mainet redan på söndagen. Tänkte jag, men jag skiter i att spela en kula till på måndagen med 25 BB. Mm. Men eftersom det gick så bra på kvällen där, så men jag tar en kula till. Åsis lurade in mig på, men kom igen, nu har du ju vunnit en kula här.
Han är ganska bra på det
här. Han är så jävla bra på det där. Han
älskar att få folk att spela. Så han ringer ju typ mig och Daniel Erlandsson som inte spelar så mycket. Så bara, hallå, idag är det bra turneringar, kom igen. Vi sitter redan och skypar där.
Du vet vad han skrev till mig för en vecka sedan, eller? När jag hade valt det här, såg ut för lite och sånt och hade dottern och allt möjligt så här. Jag skippade 10K-pilon den första 10K-pilon. Då skrev han så här, jag vill nästan läsa vad han skrev också. Han skrev att jag kände en kyckling som hette Gullefjun eller någonting, som inte spelade. Har du hört låten Gullefjun? Handlade om en liten kyckling som inte vågar försvara sin 10K-pilotitel.
Jävligt roligt att ni säger det just nu, för jag fick för 2 minuter sedan att från honom att jag måste regga warm-upen så att den kommer igång. Det får man varje dag klockan 17:15 om man inte är inne.
Det är intressant det där, för jag känner igen det där mycket som spelar cash game när det inte är så lätt att få igång games alla gånger. Då kan man alltid skicka iväg meddelanden till polare eller få meddelanden av polare, så här, kom in så drar vi igång någonting eller gör någonting. Men i såna här turneringar där det ändå är Det kommer ju rulla liksom. Så det är ändå kul. Det är roligt att se och hetsa in varandra i sånt här, tycker jag är kul.
Men grejen är ju att ett korn på stars kommer ju inte alltid igång, för att det typ krävs fem pers och det sitter inte fem pers.
Då kommer slå de här garantierna. Jag fattar inte varför de inte bara skjuter fram de 15 minuter.
Nej, det är jättekonstigt. Men jag vet ju att Åsis och Sidarwin köper ju in folk, eller så här, vi tar 50% om du spelar. Så att man ska kunna spela den billigare liksom.
Då är man inte spelsjuk i alla fall.
Gamet rullar liksom.
Tillsammans så utgör de halva fältet där de är 2,5 spelare liksom.
Ja, ja, det är kul.
Ja, sen tänkte jag rulla vidare och fråga hur mycket tittar du på stugan liksom? Följer du, tittar du någonting när det streamas eller hur,
vad? Men jag tittar gärna lite senare när man har kanske 7 bord kvar, så kanske jag klickar upp ganska ofta. Jag hade faktiskt inte lyssnat på era podcasts innan igår, men jag körde dem när jag spelade igår. Och jäklar vad ni kan mycket om poker. Jag kan ingenting om poker, känns som. Mycket anekdoter och grejer från tidigare och många sköna garvs. Så kommer att följa ännu mera.
Ja, det är bra. Det är kul. Och sen tänkte jag fråga hur det liksom, vi har pratat lite om det, men hur ser livet ut idag? Och är det fortfarande poker som är huvudinkomsten, eller jobbar du något annat, eller är det börsen, eller hur ser det ut idag liksom?
Alltså, börsen har väl varit ändå lite huvudinkomst sista åren, men fortfarande, jag kan extremt lite om börsen. Jag följer råd från väldigt duktiga personer.
Jag tänkte, du sa det att det har varit en kall period på börsen, men samtidigt är det så här, det har gått upp, rakt upp nu liksom i 10 år. Så att det kommer ju alltid en sättning.
Nej,
så
alltså,
att även om man...
Verkligen, alltså börsen har ju gjort att det man har vunnit på poker har blivit mycket mer värt. Så, men ja, jag ser mig fortfarande som pokerspelare. Även om det har blivit lite mindre.
Spelas det någon live-poker nu för tiden då?
Nej, jag inte. Jag tänkte åka typ på någon EPT. Men så bokade jag en golfresa istället till Thailand. Man får prioritera när man väljer att lämna familjen. Och då prioriterar jag gärna en golfresa istället.
Ja, men så var det under lång tid för mig också.
Jag har live på 2 år.
Det, att man liksom, jag kör ju racketon mycket. Sådär, och man hinner ju inte det när man har familj. Då blir det, man får välja liksom lite.
Ja, men imorgon börjar golfsäsongen. Så alltså, jag kommer ju hela tiden välja paddel och golf framför att gå ner och sätta mig i någon CC-turre till exempel. Men absolut, åka till Vegas hade väl varit skitkul att göra i 2 veckor, eller typ Barcelona eller något sånt där. Men inga planer just nu.
Stugan på
vinna ett paket till stugan.
Göteborg i alla fall.
Oj, ja, men den kanske man får joina. När är detta då?
Det är lite osäkert nu.
Det skulle varit nu om ett par veckor, men det vart ju uppskjutet då.
Vi får se om det blir till hösten. Eller hur det blir.
Det är svårt att inte komma att tänka på. Jag tror det är enda gången jag kommer ihåg som vi har suttit vid samma livebord. När vi satte VSOP i main, det var mitt första år. Och du spelade en sinnessjuk pot mot Melanie Weissner. Kommer du ihåg det här?
Det här måste vi höra.
Ja, den
potten. Det måste ha varit en chiplig pot i hela turneringen typ.
Ja, det var i alla fall 1 miljon marker. Eller kanske var mycket mer. Jag kommer inte ihåg ens vad man startade med. Men ja, det var en stor pott. Jag kommer faktiskt inte ihåg potten direkt. Jag vet bara att jag typ synade av med mellanpar och färgdrag typ. Och rätt in i set.
Han är en gammal gubbe som spelar poker fortfarande. Jag kan dra hela handen, för jag satt och tittade på det här. Och... Nej, det är ganska nära pengarna ska sägas i VSOP main, så folk är livrädda och Aizen har 2,5 miljard gånger average liksom, och jag sitter där och foldar varje hand. Alltså, är det någon kille som slår upp och Aizen i mitt position ungefär, Aizen, han tittade på magihanden connect 7 suit i småbland och tänker att det här är mitt bord, så jag kan inte Så sitter Melanie Wise nere i Big Blind och kallsynar. Jag hoppas inte att jag har efterhandskonstruerat någon. Alltså det är inte, jag tycker inte att du spelar handen så sjukt. Så jag sätter och sågar det här.
Jag har för mig att jag hade S-knäckt spader.
Ganska säkert att det är knäckt 7 spader. Jävlar vad han ska förfina den andra.
Alltså jag tycker bara vi skiter.
Alltså Aysen har berättat den här handen alltså, i 10 år som knäckt, som S-knäckt i spader liksom. Nu kommer han ihåg det som det är, fast det inte var det.
Om 4 år har han S-dagens spader. Snart är det S-kungens spader.
Ja, ja.
Det är sällan bättre spott och trebätta i en bubblan på VSOP main, så det spelar inte så stor roll faktiskt.
Ja. Jag tyckte det var fine trebet.
Weisner som också har, hon är, om folk inte vet, en känd amerikansk pokerspelerska som har också spelat jävligt länge. Hon kallsynar i Big Blind. Hon har också mycket med. Jag tror att Big Blind är typ 4000 och hon kanske spelar 500 eller någonting. Och Aysen har 800. Tror jag.
Till storyn hör också att något år tidigare så försökte hon hångla upp mig på dansgolv i Prag.
Ja, det hör faktiskt till storyn. Det är helt,
det hör verkligen till storyn.
Ja. Vi har ju liksom dynamik.
Men du vet vi hur Aysen försöker förvränga historien, så han försökte hångla upp henne även förmodligen sanningen liksom.
Det slutade med att hon stod och studsade på dansgolvet och hoppade upp i min näsa så jag blödde näsblod och fick
det. Är det sant?
Åh jävlar.
Ja.
Nej,
ja,
det här, ja, älskar det, jag.
Dynamik i kvadrat.
Så då blev det ju lite så här Melanie Eisenhower, hon heter typ Melanie Weiss.
Just det.
Så då började alla tycka det var fint.
Weisenhower, ja. Oh. Det är grymt.
Jag valde att inte fypa mig med
henne. Inte gå tillbaka efter att ha varit dansgolvet där.
Ja, i alla fall. Hon synar och jag tror att första personen foldar. Det är mindre viktigt. Och floppen kommer typ kung 9-4 eller något sånt. Kung 8-4. Och Aysen c-bettar. Och hon synar. Och törn är en 7a. Tror jag. Eller var törnen en knäck då kanske? För du kommer ihåg att du hade
jag
par också.
Är en, ja, men jag hade precis, jag hade par. Ja, precis. Det är en knäckt, för hon hade ju trissig knäktar.
Oj. Har du inte trissig kungar?
Wow, vad sjukt.
Ja, det kanske det till och med var. Det... Nej, knäktar var det tror jag.
Aha, okej, okay, så hon spikade den enhautan där för att det här ska hända. Ja, det är ju sjukt.
Tror det var så.
Men, och du bettar i alla fall och hon går all in stort så in i helvete. Inte ja. Så? Och du får stek
jo.
I slutet.
Jo, alltså hon går, det är så otroligt orimligt.
Hon spelar ju som en riktig fegis.
Jag kunde göra det med, ja, ja verkligen. Så jag tänkte, men hon kan ju inte, hon är ändå liksom, hon är duktig. Ja. Så jag tänker att, ja men hon har ju högre färgdrag. Ja. Kommer jag fram till
sen. Min näsa knäcker man inte ostraffat, tänkte du.
Och viktiga tillägg är då att kungen är spader, så hon kan inte ha kung och spader.
Nej.
Så tänkte jag även att vi behåller ju det även inom paret här liksom, fall jag har chippt en par över. Jag kan ju fråga chans på henne efteråt.
Ja, det är bara att hångla upp en om hon vinner så har du 50%.
Ja, jag tänkte så.
Så du synade av och det kom färg helt enkelt?
Nej.
Nej, jag satt med en korv sen tror jag.
Right.
Och, eller om jag åkte ut. Nej, jag satt nog med en korv. Ja, jag tror jag cashade. Ja.
Var det det? Och hon gick ju med... långt något år. Var det det året då eller?
Ja, men det var det okay. året. Så den gav jag ju bort lite där.
Jag hade också en sjuk hand på det. Det kommer jag ihåg nu när vi tänker på det. För det här var det roliga med det här var att då öppnar du UTG och så är det en gubbe som jättetrevlig gubbe som synar och jag går all in med två knäktar och den här gubben han spelar så jävla tight. Och han steksynar av aces för det här är ju före bubblan då. Han berättar då att han har kvalat in för $100. Och ja, det känner ju mig så jag spikar en knäkt liksom. Och Aysen bara, jag fullar dem, knäkt.
Åh, fy fan vad grisigt.
Så man ska göra. $100 gubbe.
Men det är så vi känner det, Jerry.
När proffsen spelar mot amatörerna, då kommer det
knäkt. Ja, faktiskt, det han som... täckte ju mig så jag var glad att han kanske i alla fall där. Om man steker och synar av aces då...
Ja.
Det är ingen bra chav med mig. Han har rätt tight range.
Hyfsat. Ja.
Men kungar hade han ju vikt.
Ja, exakt. Det är en bra bluff liksom.
Ja, sant. Ja, nej, men hur vad var jag skulle säga? Jag har skrivit upp och frågat om mixed games, vilket som är det roligaste spelet. Men det är ju dumt att fråga dig då, antar jag.
Då säger jag Pineapple, för det är så likt Texas som möjligt.
Ja. Har du spelat Short Deck någonting nu då? Nu när det har ploppat upp?
Nej, jag har knappt tittat på det heller. Nej. Alltså jag brukar inte titta på så mycket poker och så här, typ Poker Go och sånt där. Utan jag spelar och sen kliver jag och gör något annat.
Jag har en oerhört viktig fråga. Hur bra är du på padel?
Jag är inte jättebra, men jag har ganska bra bollkänsla, så jag lever på det. Men jag är för dålig på att smasha.
Du har ingen tennisbakgrund och sånt?
Nej, jag har tyvärr inte det. Men jag är väl över average på dem som tycker paddel är kul. Mm.
Ja, det låter som min nivå ungefär då.
Ja, men jag såg ju när ni spelade och jag tänkte ändå att du borde vara bra på det där.
Nej, jag är inte så bra på, jag är inte jättebra på padel. Det var dåligt klippt dock det där, tycker jag.
Såklart.
Ja, sånt är riktigt.
Nej då. Jag har börjat spela lite padel nu igen, så att jag får jobba upp mig lite kanske för att få chansen att spela med den stora icen på padelbanan då.
Jag tar jättegärna en match, och det är bara att komma ner till Göteborg.
Ska vi nog kunna. Är det några andra pokerspelare som lirar där också, eller padel och så, eller?
Ja, men vi har ju Mats Nylander som har startat en paddelhall tillsammans med Kristoffer Williamson.
Jaha, okej. Okay. Williamson känner jag ju.
I Torslanda. Ja,
kul.
Så de spelar ju mycket. Och sen spelar Ylitalo, Erlandsson och ja, några andra också paddel. Så att det är ett gäng som spelar då, även om det har varit väldigt lite just nu.
Yeah, ja, vi borde haka på där, tycker jag.
Alltså jag vet inte hur många gånger jag har blivit inbjuden till paddel och kommit någonting emellan, så jag har aldrig spelat den. Det är helt sjukt.
Ja, det är du och jag är de två enda i hela Sverige som inte har spelat paddel.
Förmodligen, men det ser ju kul ut liksom.
Det gör det faktiskt. Jag har ju alltid varit sån här, började spela lite tennis när jag var yngre, och sen tröttnade man ganska snabbt, för man insåg att är man inte likvärdig med någon och dessutom för dålig, då blir det liksom max två bollar i stöten, och det är inte så jävla spännande. I padel känns det ändå som att det finns out för att man ska komma upp i 3+ bollar. Och det är kul.
Ja, men det är det. Det är väldigt snabb inlärningskurva i padel. Mm. Så att om... Det är kanske inte jättekul att spela med nybörjare, men om några nybörjare spelar så tycker de ändå att det är kul, för att de får ju ett ganska bra spel.
Precis.
Eftersom ingen av dem kan lägga avgörande bollar ändå. Så...
Ja, det är ju det som har gjort det så stort.
Stark rep,
skulle jag tro.
Ja, fyra jämna spelare, så spelar ingen roll vilken nivå man är på, skulle jag vilja säga. Utan man kan vara nybörjare, eller liksom mellannivå eller supernivå. Liksom. Så är man hyfsat jämna bara. Det blir ju... Är det en som är alldeles för dålig, så blir det ju inte kul. Och det är en som är alldeles för bra, så tycker inte den det är så kul heller kanske. Så där, utan det ska vara hyfsat jämnt liksom, med fyra spelare, då blir det alltid
och
roligt.
Och en riktigt dålig spelare förstör ju tyvärr ett game. Ja. Så det är tyvärr tråkigt. Men
hur mycket golf spelar du då? Det är något du har gjort länge, låter det som.
Ja, men jag har spelat länge. Nej, men jag försöker spela minst en runda i veckan. De har sån onsdagstävling på Hills där jag är medlem. Så den fick jag spela. Det är bra att lägga in fasta tider i schemat, så flickvännen vet att onsdagar, då är det golf. Och så minst en runda i veckan, gärna två.
Är du organiserad överlag? Jag gillar det här snacket. Jag är ju precis där hos helskottar.
Liksom. Alltså, jag är ju helt... Vi var iväg i en park innan och tog en kaffe och lekte med Lukas. Och hon vill vara där, men jag bara, skulle inte du vara hemma klockan 5? Du får nog springa hem då. Så jag fick springa till bilen, slänga in Lukas, byta en bajsblöja och stressa hem för att hinna hem. Så nej, jag är otroligt oorganiserad tyvärr. Men min flickvän försöker göra om mig till en bättre människa.
Det är en skräll ändå. Jag hade sett dig som superorganiserad på alla sätt.
Nej,
men om du gillar att boka in datum så får du boka in den 29 augusti i där det ska spelas Gambling Cabin Golf. Mm-hmm. Så vi har ju kört, det är ju förra året började vi med det och det ska spelas i Vimmerby. En tvåmanna scramble och så blir det lite poker och lite annat också. Får vi hoppas att det kommer igång till den tiden. Det är väl något man får se fram emot i de här tiderna.
Men ja.
Hur hårt, måste vi nästan nämna hela coronagrejen. Hur hårt tar du på det? Är du som en annan och är helt instängd eller är du lite mer som, jag vet inte, några alltså, andra?
Jag tycker inte det är jobbigt att vara instängd. Jag har varit instängd i 13 år. Så att,
jag är exakt likadan. Jag tycker jag fattar ingenting om folk tjatar om.
Nej, men samtidigt så försöker vi... Jag träffar inte några släktingar som är äldre eller så. Vi träffar lite barnfamiljer utomhus ibland och leker där det inte är så mycket folk. Grillar en korv och bara försöker ha lite socialt umgänge. Men i övrigt så håller vi oss hemma och har väldigt god hygien och så här, tar av Lukas alla kläder och sådär efter han har varit på förskola.
Mm, låter vettigt. Jag blir mer och mer frustrerad när man läser folk. Jag läste någonstans att någon skulle anordna någon fest i helgen och då blir man fan bindgalen. Blir man. Men ja. Det är väl inte så mycket att göra.
Nej, det känns ju sådär när man ser hur personalen på sjukhusen går på knäna och så kan folk inte låta bli och dricka vin på en lite för tajt uteservering.
Nej, men lite så. Det är det som är precis det du säger. Och det är väl bara hoppas att prata lite med lite polare och sådär om det där. Just med vårdpersonal och min lillebrors flickvän jobbar som logoped och blev blixtinkallad som undersköterska och fick gå en 3 dagars kurs typ för att bli undersköterska. Och man kan ju hoppas att vårdpersonalen kanske får lite bättre betalt framöver. Att det kommer ut någonting positivt ur det. Utöver pokern som faktiskt är en av verkligen få grejer som verkligen har fått ett riktigt uppsving nu.
Jag tycker även att folk har blivit lite trevligare överlag. Man hälsar lite trevligare i affärerna och håller upp dörrar för varandra.
I Göteborg
och
kanske?
Lite så här, nickar lite mer. Ja, men vi är väldigt trevliga här.
Ja, men det, så blir det väl. Det är ju en jävla, alltså en sån här gemenskap har man ju aldrig upplevt på något sätt. Alltså man vet ju att alla människor man stöter på tänker på samma sak om dagarna.
Ja.
Liksom. Och det är ju... Ja, det är underliga tider vi lever i, så är det.
Är det inte många andra samtalsämnen som folk pratar om när man går förbi någon?
Nej, det blir ju
hör
så.
Hör man exakt bara corona?
Ja, jag har ju slutat läsa nyhetstidningar och jag går inte in på några så här, för jag orkar inte höra skiten mer. Jag är ändå inlåst, jag kan inte påverka så mycket. Och det blir lite så här sjukt, för man sitter och streamar någon kväll och har man svinroligt och pratar med folk i chatten. Och vi har ju lite så här lagt ner coronapratet i chatten för det blir lite för mycket. Och då helt plötsligt så inser man att fan, man vaknar upp dagen efter och tänker att det är solen skiner och det är en vanlig dag, allt är som vanligt. Och sen glömmer man liksom bort att man typ inte kan gå utanför dörren eller inte vill. Det blir ju lite surrealistiskt det här.
Ja, men det är svårt för man ser ju inte sjukdomen. För precis. Den ser man inte på stan. Folk är ute och går, men de är ju till 99% friska. Så det är väldigt svårt när man inte har någon nära som blir drabbad och sådär. Så bara, varför ska jag stanna hemma? Men ja, så får man försöka förstå att det är... man gör det för alla andra som kan bli sjuka.
Ja, sen märker vi ju som sagt ganska tydligt. Vissa har det enklare än andra. Vi som har spelat poker mycket har det väl betydligt enklare att hålla oss inne.
Man har ju tränat lite liksom.
Verkligen.
Ja, man har gjort det. Ja.
Vi har ju några där i Skype-gruppen som spelar typ 6 dagar i veckan. De jublar ju att de inte ens behöver ha dåligt samvete. Nej. De kan sitta inne konstant. Och att vi andra sitter inne mer. Det uppskattar de ju extra.
Ja, men lite sådär är ju att man slipper ha dåligt samvete i alla fall för vissa saker. Att man inte gör de här grejerna man borde göra i livet. Det är enda positiva.
Kan relatera till det med alltså.
Nej, men så är det ju. Och Ja, men det får som sagt hoppas att vi kommer ut starkare på andra sidan, så är det ju. Och jag tror lite på det du säger. Jag har ju i princip inte träffat en människa på 4 veckor, men att folk borde ju generellt bli lite trevligare och lite gladare och lite snällare mot varandra. Och man märker ju själv också hur man på något sätt, även om man trivs med och eller inte tycker att det är så jobbigt att vara inne, så är det ju såna här självklara grejer som man helt plötsligt inte får uppleva, som man liksom har tagit för givet hela tiden. Och ja, det får en omvärdera lite i alla fall, tycker jag. Men hur ser framtiden ut då för dig pokermässigt? Ska du fortsätta spela, eller är det någonting du liksom trappar ner på ännu mer och gör något annat, eller hur ser det ut?
Alltså, jag trappade ju ner lite, tänkte jag, när jag gick ner och spelade max 3 dagar i veckan. Men nu så i dessa tider så omvärderat lite, spelat lite mer, men jag kommer väl inte öka ytterligare. Och jag ser väl att jag kanske inom 2 år spelar mer som Bengan, att det blir mer sporadiskt. Men ja, så länge jag tycker det är kul så bara kör på. Jag har inga så mål att sluta ett visst datum eller någonting, utan jag tänker mycket på det, men ja, jag tar dagen
så länge
som det
går bra är det också senare. Lätt att spela. Det är ju någonting som
verkligen
som det är lättare att ta en paus eller ta det lite lugnare om man har en bad run också från toppen. Ibland har man nästan så här, längtar man nästan efter om man spelar riktigt intensivt, om det går riktigt bra. Jag har ju mixat mycket med cash game och allt möjligt sådär, men det är nästan så att man liksom, ja, det är ganska skönt om man torskar lite, för att då har man nu känner jag nu får kliva ett tag liksom. Inte för att det är skönt.
Den tanken har aldrig hört från någon.
Nej, det är skönt att själva torsken, men det är skönt liksom, för att jag menar, när det går riktigt bra, då vill man ju bara spela vidare liksom. Då kommer man in i någon slags ekorrhjul där man bara spelar egentligen. Det är lätt för mig att hamna i alla fall.
Så att, förstår vad du menar.
Det är inte så att man är sjukt besviken. Ja, det är lite som jag bestämde mig nu att de här turneringarna i söndags köpte in med ganska dyra turneringar, att jag skulle kliva ett tag och grinda nu, för jag har kört ganska mycket, lite mer än ganska mycket mer än vad jag brukade på slutet, i och med både det här med corona, men även att det gått ganska bra liksom. Men så har det känts tufft att jag har kört lite för hårt. Nu ska jag ta paus efter det här. Så att, men det var inte direkt skönt när jag åkte ut träningarna, utan det var riktigt, riktigt, riktigt jobbigt såklart liksom. Men att man tar det beslutet lite innan kanske, att man tar en paus om man har spelat mycket liksom.
Hur tycker du när du har steppat ner lite tid och sådär, Christian, hur tycker du att ditt, känner du tydligt att det spel har påverkats positivt eller negativt, eller känner du liksom svalare eller inte riktigt lika inne i det, eller är det fortfarande samma?
Nu känner jag mig inne i det, men när jag hade typ några månader och jag inte spelade en hand, när jag kom tillbaka då tyckte jag ändå det hade ändrats ganska mycket hur folk spelade. Folk hade gått ner och sizat en fjärdedel på flopp istället, och sen kom det plötsligt en överbett på river, och anpassa sig till det har tagit lite tid tycker jag. Men nu känner jag ändå att jag förstår mer vad de andra gör. Men det jag borde göra är ju såklart att kolla lite instruktionsvideos och försöka bli bättre.
Kollar du inte på stugan när du spelar? Det är väl ren instruktionsvideos rakt av.
Ja, jag såg lite mentala grejer i söndags där som jag kan jobba på, såg jag. Benga var inte helt nöjd med hur spelet gick.
Nej.
Så där kände jag ändå att jag håller mig på en ganska bra nivå. Så jag fick lite boost
där. Att du inte var helt knas.
Att jag inte bröt ihop så.
Nej, i den streamen så körde ju Benga en pokerskola första timmen, ryktas det om. Och sen kom han på, vad fan är det jag håller på med? Jag sitter här och ger ut gratis tips.
Nej, jag var så sjukt peppad från början. Det var lite så här, jag var så sjuk. Jag räknade när jag köpte in hela tiden, men det här kommer ju torska de här pengarna liksom. Och sen så helt plötsligt satt jag i en situation där jag hade jättestackar och kunde vinna liksom, det var liksom 200k. Det var 10 gubbar kvar och 200k till ettan i ena och 120k i andra liksom, med 10 gubbar kvar. Då började jag helt plötsligt bli allvar liksom. Och då gjorde det extremt ont när jag åkte ut, såklart. Och sen har jag ältat de där händerna.
Men du gjorde ett spel där som du inte gillade. Ja, du gjorde ju ett spel där som du inte uppskattade, och så var det min 5K också där. Jag var riktigt besviken när jag åkte ut på fjärde platsen, för jag hade spelat jättebra fram till finalbordet, och där tog jag massa veka dåliga linjer, och sen blir det istället att man ska kompensera det, och så tar man någon överaggressiv linje. Så jag hade riktigt sån ångest när jag skulle sova. Jag kunde inte sova på typ 3 timmar och bara typ mådde piss liksom. Och så har man vunnit typ största summan man nästan har gjort någonsin. Så sen kan man vinna en turnering för $10,000 och tycka,
man är kung liksom. Ja.
Fan vad kul det här var liksom.
Jag vill ändå påstå att det är viktigt mycket för att bli framgångsrik som turneringsspelare, för att den här vinnarinstinkten och att man inte är nöjd om man inte vinner, alltså utan den så kommer du aldrig bli bra, tror jag inte på. Alltså
nej,
det går inte att vara nöjd om man inte har nått det högsta målet liksom.
Nej, jag blir
det går att vara, jag tycker
ja. Nej, kör.
Det går att vara nöjd så länge du har spelat bra. Alltså, åker du ut på en flip med 4 kvar, jag kunde inte liksom bry sig. Men jag liksom går och lägger mig och ja, det var det.
Jo,
liksom.
Såklart. Men, det kan ju bli, jag känner ju också att det är lättare. Och, för jag kan också ha problem att somna. Liksom, både om det har gått bra och när det har gått dåligt. Men liksom, blir jag utsugen med 4 gubbar kvar, då är det liksom fine. Och jag känner att liksom alla beslut jag har tagit är fine. Då kommer det vara lugnt. Liksom. Men känner man det minsta lilla tvekan, eller jag är sån, känner jag minsta lilla tvekan även om det inte var spotten jag åkte ut i liksom, då känner jag liksom så här, fan också, jag gör någonting fel, jag håller inte för de här nivåerna liksom, jag måste kliva ner i nivå liksom. Nej, men det går så fort. Ja.
Men det är också sunt att tänka så. Jag har tänkt mycket så nu när jag har hållit upp lite och så här, jag har inte alls spelat de dyra turneringarna med typ 100 pers i, utan ska jag spela dyrt, då ska det vara att det är en bra garanti så att det kommer in ett fisk. Och verkligen känna efter, bara håller jag för denna nivå, är jag tillräckligt bra, och ja, byta när du inte känner dig bekväm liksom. För att det viktigaste för mig nu är ju framförallt att inte börja bara kasta iväg pengar, utan att sakta men säkert plussa istället.
Jag har ju tänkt mycket på det när jag har följt med Bengan och streamat mycket med Bengan, och så här, hur man kan ha spelat poker så länge som Bengan har gjort och tar så hårt när man förlorar eller blir så glad när man vinner. Det är ju någonting som jag själv är ju lite mer så där
att man... Sen måste man inse alla känslor förstärks i gånger 10 på stream, tycker jag i alla fall, när man kör.
Jag har ju tänkt
ändå, väldigt mycket folk där i söndag som kollade, och det var liksom, om man tar beslut, det var faktiskt rätt jobbigt just i söndags, det var på slutet kändes det lite jobbigt. Det är tufft att streama när de här stora eventerna, det är liksom stora hopp liksom. Och när jag gjorde såna här marginella grejer, jag tänkte extremt mycket på de händerna som åkte ut på också, och kommit fram till att det var inte så jävla fel liksom. Jag tror att jag gjorde ganska bra grejer liksom. Men där ser du ju, när det ser så jävla kallt ut när man går in i någonting liksom, och tar beslutet, och liksom, istället för att, när jag egentligen hade ganska garanterat att vinna väldigt mycket mer om jag inte hade tagit de här spotsen, det är ju det som är, det var kanske lite fel i CM-mässigt, men där ser ju det, man känner sig som jävla dum i huvudet liksom.
Då är det inte kul att ha en kamera på sig själv när man egentligen bara vill,
man vill bara katta streamen direkt när man alltså man bara så här rakt av liksom, så att den biten, jag har inga problem när det är lite lägre träningar och bara kul med den grejen, okej, det var ett sånt, men när det är så det handlar ändå om 2 miljoner kronor, jag hade 90% i mig själv, och det är mycket pengar liksom, och det är ett beslut, och hela den där potten som jag spelar, att det kortet kommer, som kom på törnen i den viktiga potten i sista 10K-pelon liksom, det kortet är ju värt liksom över över 1 miljon är det värt liksom, det törnkortet. Och då är det ju bara så här, man känner att det är orättvist livet, plus att man vill inte, att det är jobbigt och att det händer den här grejen, man tar sådana beslut på stream också liksom. Att jag har mycket lättare när jag, alltså när jag sitter off-stream, så har jag inte alls de här grejerna, vad det än är, spel, men när man sitter liksom i någon slags offentlighet, så är det, då tar känslorna, kommer mer utanpå då, för min del i alla fall. Vilket,
Nej, men jag ser det inte som något negativt. Jag tror att det är bra till viss del.
Det tror jag också.
Så länge man kan, framförallt så länge man kan kontrollera sig och inte spela dåligt när man är kall, utan att man, om man bara blir väldigt väldigt påverkad på något sätt, liksom, så är det nog bra, för att det visar ju på som sagt en vinnarinstinkt och sådär. Och sen är det ju helt annorlunda för mig när jag, som jag i princip aldrig spelar turneringar, jag spelar våra home game och någon turnering till. Och det är, alltså, att åka ur en turnering är ju svintråkigt på ett helt annat sätt än att förlora en pot i cash game. Det går inte att jämföra liksom. Så att det är ju en annan grej också. Och jag förstår att man på
turneringspoker är ju helt brutalt alltså, det,
ja, det är ju hemskt, det är nu, därför jag inte.
Nu är det mycket seriöst, så får man chansen igen till höger och vänster, men att när man är i de här lägena i de här stora riktigt stora turneringar som du var Aisen där i den här main event liksom, där det skiljer, där du tar beslut, kanske små beslut som du känner är fel, som är värda liksom. Det var också flera miljoner kronor liksom, som det handlar om. Så jag förstår den samhällsen. Ja. Jag hade ju likadant nu liksom, att jag låg och tänkte liksom, och bara så här. Det var egentligen inte bara på att man gör fel, utan bara så här överlag att liksom, fan liksom.
Jag blandar in så mycket annat idiotiskt, typ så här, fan, nu kommer ju alla i Skype-gruppen sitta och titta på replayen. Har det inte funnits replay på den här turneringen, ja, då hade jag inte alls tyckt det var lika jobbigt. Men av att så här bli bedömd av sina vänner, bara, fy fan vad dåligt han spelade. Det väger in i ångesten.
Ja.
Men det tror jag är påverkande. Alltså det tror jag verkligen är ett... jag tror att det är en bra egenskap att man tänker så. Och det är lite samma sak när man sitter och streamar också. Att man... Det gör ju mycket, mycket ondare att sitta och göra bort sig på streamen än att sitta och spela själv. Liksom. Så är det ju.
Jag tror inte det är en bra egenskap.
Nej, jag skulle precis säga. Jag tror verkligen inte.
Nej, jag tror att det är inte en bra egenskap. Jag
blir nästan glad när jag hör Aisen säga det. För det här var något som jag... Jag har fortfarande problem med det, men framförallt när jag började liksom klättra i nivåer liksom, att liksom så, alltså jag ville verkligen bli accepterad av andra som är bra pokerspelare, och jag tror att det är det spelar noll jävla roll liksom, men det alltså, man kan ju säga hur mycket som helst, men jag skiter i vad andra tycker liksom. Det är jättesvårt så, i alla aspekter av livet liksom, att inte bry sig om andra tycker om men liksom, och vad man gör.
Ja, men det är jag med på. Jag tänker mer att det liksom påverkar en själv att spela, alltid försöka spela bättre och alltid spela.
Jag tror jag inte, jag tror det hämmar liksom mer än vad det är. För att man alltså, har en tanke när man väl spelar. Och sen, speciellt när du säger att man gör ett första misstag. Alltså det har hänt mig också, jag kommer ihåg att spela någon sån här, jag kom till någon finalbord i någon 2K eller sån där. Allting har gått så jävla bra liksom. Och sen helt plötsligt på finalbordet, det var ganska länge sedan, det var ganska tidigt när jag började streama efter något halvår och sånt där. Och det var Scoop eller VK eller sånt där. Det var någon slags serie i alla fall. Och jag gjorde bara allting fel på finalbordet. Det var verkligen så här. Allt hade flyttat på, men det var verkligen... Och när det börjar, precis som du säger, man börjar kompensera. Man börjar tänka och vad han tycker om det och vad jag gör det. Och sen vet man att den där reprisen vill man ju inte se på. Liksom. Den kommer upp sen när man bara gör precis allt fel.
Jag har kollat på det nu efterhand och det kändes inte lika dåligt efteråt som...
Ja, men det är ju sällan det. Det är sällan det.
Men,
jag hade min...
Men det är ju...
Nej, förlåt. Jag minns att jag hade en annan 2K som jag kom tvåa i efter Wizzo. Och jag gick igenom faktiskt. Vi körde så här Ladies Night på Casino Cosmopol nu i vintras. Och då gick jag igenom alla händerna från start faktiskt. Jag hoppade in i så här later again turneringen. Och så gick vi igenom alla händer. Och jag, det var ju så här frukt. Det var totalt fullt av misstag. Det var bara så här helt sinnessjuka grejer var det. Men det kom ihåg starkast efteråt. Det var att, för finalbordet var inte så farligt. Det var heads up, jag kommer ihåg. Att jag spelade så jäkla dåligt heads up. Men den gick jag igenom efteråt, såg reprisen och så vidare. Och då var det inte så farligt. Det var att han bara, det var... Vissa grejer, marginella grejer, alltså jag kunde spela ett annorlunda, absolut, vissa grejer var dåliga, vissa grejer var jättedåliga, men jag kommer ihåg att jag kände att det här måste vara sjukaste någonsin har spelat, och bara göra så här som jag höll på med. Men det var mer det var bara han fick bättre kort liksom, i princip. Så att det hade varit svårt ändå, men och så att ja, det ibland ser det ju värre ut än vad det är, för att de andra kort, vissa grejer kan ju se genialiska ut bara för att, men beroende på vad de andra har, eller hur?
Ja, så kan det ju kännas. Ibland kan man ju känna sig fullkomligt utspelad av någon i timmar, och sen så visar det sig att de bara hade bäst hand hela tiden. Då är det inte så jävla konstigt.
Ja, men jag tänker lite på den handen. Jag tänkte jättemycket på den handen jag åkte ut med i söndags, som var värt så mycket. Och det är liksom, det är väldigt, väldigt troligt att det är ett genialiskt spel där. Fast det var, nu var det ju fruktansvärt dåligt spel helt plötsligt. Bara för att han hade den handen han hade.
Det är små marginaler.
Ja, precis. Och då känner man sig så dum. För man liksom går rakt in i den här fällan liksom. Precis perfekt spelarspotten så att jag gör bort mig istället. Och jag tror att folk som kollar på det tycker att det här är sjukaste någon någonsin har gjort liksom. Hur kan han bara ge bort den här stacken på det här sättet? Han har garanterat att komma liksom topp 3, topp 4 liksom. Och sen så bara gör han så här totalt självmord i CM, och det tror jag väldigt många tänker som kollar på det här liksom.
Men det är det ju lite också, men alltså,
det var det ju. Absolut.
Man tar ju många spots också där det lyckas och då tänker man inte på det. Så,
och lyckas, ja. Jag tror att det lyckas tillräckligt ofta. För det var så otrolig skillnad på att vinna den träningen och komma då 3-4 eller någonting, som om jag ger upp den.
Ja, det var extremt små payjumps i början faktiskt.
Ja, det var fruktansvärt små payjumps i början. Så att jag går ju mycket där för att och det, framförallt är det jobbigt för honom att syna. Jag kan inte syna med någonting, så att, nej, men det var i alla fall, vi behöver inte gå igenom den potten så mycket, men just den känslan som man har när man gör fel, den är ju liksom. Det är inte bara det att man gör det mot sig själv och förlorar med alla de här pengarna. Det är ju bara att man är världens största fisk. Och man tänker att alla andra tycker att man är så jävla dålig liksom.
Ja.
Så nu när vi är inne på Henderson som spelades på stream i söndag, så det var ju långt ifrån det sämsta spelet som gjorde. Så jag skickade väl den här handen när han förordade nötfärg på ribben. BBZ-killen, sa att den andra motståndaren måste ha 2-4 hjärtan där för en hand i 3 meter.
Den handen måste du nästan berätta om faktiskt. Alltså,
det är det sämsta handen jag har sett i hela mitt liv.
Big Bluff Sink eller vad han heter.
Han är bra liksom.
Hade nötfärg på River. Och bettade och blev inställd för inte så mycket till heller.
Nej, han blev inte inställd. Måste ta hela det. För att hade han blivit ställd, då hade, ändå liksom, då hade jag köpt argumentet. Mm. Men han måste Nej.
Han checkraisade själv. Är det.
Big Blind, hur de har kommit hit vet jag inte, men Big Blind har lett ut på en 4-flushad bräda. Han racear ganska stort med damknäckt i hjärtar på S-kung i hjärtar, och sen ligger 5 och 3 i hjärtar och sen något blankt kort. Och så blir han racear och då klickar Big Blind tillbaka det istället för gå all in, vilket liksom, om någon har 2-4 hjärta där, vem fan går inte all in för att få syn av nötfärg liksom? Det har ju aldrig någonsin hänt. Och han bara, nej, ingen kommer någonsin bluffa här liksom. Alltså det finns noll chans liksom. Så bara tajmar ut hela tidsbanken och så bara visar Limitless som han mötte upp då en bluff i ansiktet på honom.
Inte ett hjärta.
Han skulle synas 49 000 för att vinna 300.
Ja, jag fick hur långt som helst liksom. Ja,
det var sämre än mitt spel. Okej, nu skäms jag inte så mycket.
Ja.
Helgen sämsta.
Och grejen är så att folk får, alltså det här är ju extremt, men alla kommer ju få hjärnsläpp och göra dåliga spel liksom, och det är nog lättare hänt på stream också att något sånt händer, att man gör något så här riktigt, riktigt dumt liksom, så att vill man inte bli dumt.
Men har han 30 sekunder i timebanken till, kommer han aldrig lägga sig. Han kommer ju syna. Det var ju att han var stressad, och jag tror att det beror lite på streamen och sådana grejer också. Jag känner ibland att vissa spots så bör man ta längre, behöver man längre tid på sig också liksom. Och det är svårare att tänka efter djupt på stream också, för det är massor annat som händer samtidigt.
Jag har tänkt extremt mycket på det senaste veckorna, att det är stor skillnad på när man sitter och spelar på stream och inte på stream. Det är mycket konstiga händer man dyker upp i som man inte har någon aning om hur man kommer dit.
När ska Aizen börja streama? Det är det vi undrar.
Ja.
Nej, vi kommer precis fram till det, att jag pallar ju inte när folk tittar på hur jag spelar, för jag spelar så mycket med, alltså jag har egentligen för dåliga range antagligen, så jag sitter och bara spelar på känsla hela tiden. Mm. Så, och då, om man gör något dåligt spel, då kommer jag ju totalt tappa det på streamen. Så
men det är det är bra träning, det var njutet av det.
Ja. Ja, det hade varit kanske riktigt kul och som tittare. Man bara ser jag panik.
Men då har du lovat.
Precis. Bengan tog det som ett ja.
Aha, ses på söndag. Okej. Ses på en stor söndag och blir perfekt. Ja. Lite dyra inköp.
12-15 bord som rullar.
Ja.
Jag skulle önska att vi kunde prata vidare mer, men vi har pratat i 1 timme och 20 minuter snart. Och
Vi måste jag tror att min flickvän och barn står utanför och snart gråtandes. Så det är nog toppen att
det låter rimligt.
Avsluta här.
Då gör vi så att vi säger ett stort tack till Jerry och Aysen framförallt för att ni har joinat. Och Bengan, alltid kul att du är med. Och stort tack till våra lyssnare också. Fortsätt följa oss och i helgen blir det ett stream med vårruschen. Massa turneringar i helgen, så kom in och titta och snacka med oss helt enkelt. Så säger vi tack och hej, och så hörs vi igen nästa vecka.
Ha det gött.
Stort tack.
Hej.